bästa lyssnare. Sonja Åkesson är en poet som nya generationer hela tiden upptäcker.
Själv upplever jag mig inte som pessimist utan snarare som en slags optimist som ständigt blir besviken.
Nu kommer hennes samlade dikter ut på nytt. Det är en tjock röd bok på över 500 sidor. Hennes diktsamlingar kan heta sånt som Leva livet, Uteskine solen, Ljuva 60-tal och Dödens ungar. Hon var folkkär och samtidigt experimentell. Hon var ute på skolor och fängelser och läste, jobbade med dramatik och ljudkonst. Den 19 april är det 100 år sedan hon föddes. På vilket sätt behöver vi Sonjas poesi idag? Katarina Wikars har träffat musikern Frida Hyvönen, poeten Lina Ekdahl och Sonjas dotter Hjärti Hammarberg och också lyft upp Sonja Åkessons samtida ur radions arkiv. Vi börjar med att höra Sonja Åkesson själv läsa ur arkivet från 1966.
Okej, jag är misslyckad. Okej. Jag klarar inte upp det här. Okej. Jag har en annan rytm. Okej. Lillan snusar i skönans säng. Katten klöser på grönan äng. Grannfrun sitter i fönstret och syr. Mamma är bakfull och ute och spyr. Pappa tog kärran och rattade bort. Flickor finns många och livet är kort. Mormor ligger i cancer och dör. Vinden sjunger här utanför.
En tid att avliva. Ett liv att avverka. En verk att anpassa. Det är så det börjar. Det är 1957. Och Sonja Åkesson debuterar 31 år gammal. Och det slutar 1977 med orden: Sonja, ja, här är jag, tyvärr. Däremellan dikter, noveller, pjäser, uppläsningsturnéer, visor, trösten mitt i kattblanka mörkret, kallsvetten i vardagsvanligheten, pilotfruar och snabelkottar, mumsemunnar och kotsoppa, nyenkla och konkretister. Och någon kallade henne visst för folkhemmets skaldinna. I år skulle hon ha fyllt 100 år. Och Sonja Åkesson har inte glömts bort. Inte ens bleknat. Det som varje generation upptäcker henne på nytt.
Alltså hon är ju inte urmodern. Men hon är en kraftfull källa liksom till mycket av det som finns idag.
Jag firar liksom Sonja då och då. Jag hade så gärna velat känt Sonja. Jag har missat henne. Jag hade tyckt det varit väldigt roligt att träffa henne.
Stinsen Sonja hade ingen själ. Hade bara hjärta, galla, nerver och ett fräknigt tryne. Folk som hade en själ, av dem fodrades ingenting för stunden. De klämdes aldrig av skymningstången. De lyssnade förtroligt till träd. Somliga hade systrar bland björkarna. Somliga var sorgsna och förnöjda ändå. Somliga kunde tala till Gud.
Sonja Åkessons pappa var faktiskt stins på riktigt på Gotland. 1926 föddes hon i Buttle. Och efter folkskolan jobbade hon som kontorist och servitris och affärsbiträde och gifte sig och fick två barn. Sen fick hon ett barn till med en annan man, men den lilla pojken dog i leukemi och då hade hon flyttat till Stockholm. Anmälde sig till en kurs i modern lyrik och sen till en annan kurs som hette Skriv vad du vill. Och där gick också Heidi von Born som jag intervjuade 1994.
Hon hade sina komplex och sin bristande utbildning och allt det här att kämpa mot. Så att i början var det säkert som man kan läsa in i hennes dikter att hon var en tjej som läste veckotidningar och hängde vid dansbanan och la upp håret på toapapper och sånt där och studera konsten att bli attraktiv i hela världen och så. Men sen så, i och med att hon tog detta enorma steg till Stockholm, flyttade och anmäler sig. Det är ju ett enormt steg också för en vanlig människa eller på scen som går och funderar på att skriva eller har hållit på lite hemma. Men för Sonja var det väl nästan, ja, det är ett mirakel att hon kunde anmäla sig till den här kursen och dyka upp där och sitta där och skruva sig. Och att hon inte blev bortskrämd första lektionen när vi fick analysera en dikt av Artur Lundqvist. Mycket svår dikt och det var inte någonting vad vi sa. Det var, vi försökte med de ismer vi kunde. Jag kunde i princip bara impressionism och det var det ju inte. Att hon stannade kvar, att vi alla stannade kvar, det var fantastiskt. Det var ju sen som hon började då att gå in för att läsa och lära sig. Och sen var hon ju så djärv så att hon använde ordet pilotfru i en dikt. Det tyckte jag var höjden av äventyr. Och det är också ganska humoristiskt att strö in då i en förort, väldigt tråkig förort, strö in en pilotfru. Det beror ju på vad man menar med humor, men det där oväntade, det var Sonjas humor ofta.
I Hässelby, jorden, går en pilotfru och vet inte varför hon gråter. Himlen är hög här i skymningen, en fjärran sorg, och människorna är som bortkastade. Skalbagge tuschar, en hund är på väg och en matarbuss, svart nu med kusligt upplysta fönster. Hon tänker på Spinoza. Poesi är i allt, snyftar hon, men skon känner sig ensam i gruset. Vända hem. Hon har ingen lust längre att sitta där vackert bland övriga bohaget. Symöte och psykologicirkel. Hon tänker på Freud. O du min hund på mitt hav, hulkar hon. Främmande hamnar. Men jorden är liten. Himlen är tunnare nu, än högre. Snart brister den ljudlöst och ett kelet mörker skall omge henne. En skimrande stad, Vällingby eller Jerusalem, hägrar i blekljuset.
Hon kallades ju nyenkel och det var ju sånt där fånigt och ganska slitet uttryck på ett sätt, fast det inte hade använts som så många. Det var ju någon iver där på 70-talet att hitta någon ism och pressa in folk i ismer, och då hade man det här att hon var så enkel. Egentligen så är det ju så mycket annat med henne. Jag tycker det här enkla har överbetonats, för att i det enkla ligger ju många bottnar. Det är ju som en kinesisk ask det hon skriver.
Jag gick i Örnsköldsviks högre allmänna läroverk.
Det här är poeten Kristina Lugn.
Jag var 17 eller något sådär. Och då kom Sonja och Jarl och Erik Bäckman på ett sånt här författarbesök till skolan. Och det var mitt första möte med Sonja. Och det var en sån här aula. Och då hände det att Sonja satt och sov genom hela. Hon satt så bara. Så Erik läste några av hennes dikter. Och den dikten som blev liksom den stora dikten för mig, det var ju den här självbiografin. Plötsligt så öppnades massor med dörrar för mig. Jag hittade något sätt att skriva själv. Jag tycker det är ett mästerstycke.
Jag lever ett lugnt liv i närheten av tunnelbanan. Snyter ungar och putsar golv och kopparpottor och kokar rotmos och pölsa. Jag är svensk. Jag hade en svensk uppväxt. Jag läste läkarboken under täcket och var medlem i baptisternas juniorförening. Jag drömde om att få vara med i sångkören och sjunga till gitarr bland ljuslågorna. Jag drömde om att få vara med och sjunga till gitarr på Luciafesten.
Den innehåller så många element. Alltså den innehåller både det här privata, men hon har lyft det. Och den innehåller diktjagets längtan, diktjagets realitet, diktjagets försök att ta sig ut. Den förhåller sig också, men det förstod jag senare först, till en litterär tradition.
Det är en varm och solig marsförmiddag. Vi sitter hemma hos författaren Sonja Åkesson på Drottninggatan 83. Din självbiografi, Sonja, den börjar med: jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83A på dagarna. Är det så?
Nej, det är det nog inte riktigt. Det är ganska länge sedan jag skrev dikten, och då var det faktiskt lugnare här än vad det är nu. Jag hade till exempel inte småbarn då. Men så är det att jag lätt får den här känslan av att det är så lugnt om det är tyst någon timme. Jag får lätt tråkigt, och det kanske det jag lite grann menar där med lugnt liv.
Jag sprang ut i den tidiga skymningen och ville sträcka handen i min himmel. Men skyndade tillbaka hem för att inte bränna vid potatisen. Jag tycker mig vara bakbunden. Jag tycker mig ha en stum hud spänd över mitt ansikte och fantiserar om en liten kniv mellan tänderna. Jag lever ett lugnt liv i närheten av tunnelbanan. Jag tuggar mina vitsar. Jag stretar med min sega hud. Jag letar efter min lilla kniv, för länge sedan förstörd av rost och söndertrampad i det gula gräset.
Har du en känsla av att du arbetar på det sättet, att du skriver av verkligheten?
Nej, inte riktigt. Många tycks ju tro det, och i recensioner händer det ibland att det är jag själv som blir bedömd istället för dikten, vilket inte alltid är så trevligt. Men vad jag annars ofta försöker åstadkomma är ju någon slags symbolisk realism, kanske man kan kalla det. Jag väljer ut sådana detaljer från verkligheten som samtidigt kan tjäna som symboler, och hoppas på det sättet att få dikten mer tät och mångtydig.
Just den där konkretisttiden, den tror jag konsternerade ett antal personer, för det var ju ganska avvikande då. I Amerika hade de den traditionen sedan länge, och likadant Frankrike och Tyskland. Och det var ju text och ljud, det var ju ett framförande som var mycket speciellt. Jag menar den här dikten Nej då.
Nej.
Som hon och jag framförde.
Åh. Aj. Aj.
Ja, vi är i Västertorp. Och jag heter Frida Hyvönen.
Oh. Aj. Aj. Oh. 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 Aj. 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 Oh.
Jag var med på en samlingsskiva med tonsatta Sonja Åkesson dikter runt 2010. Då tonsatte jag en av dem, den som heter Nej. Eller Nej.
Varför ville du göra den?
Men jag satt och kollade runt liksom på hennes dikter och fastnade för den, för att den är ju, och det, alltså det visste jag kanske inte då, men nu vet jag ju det. Det är ju en ljuddikt. Hon läste ju själv in den. Och den är på något sätt en instruktion också. Det är liksom ett N och sen är det kanske åtta E. Så att det liksom finns som en slags tempoinstruktion i hur man ska läsa den, som jag uppfattar det. Så den kändes bara väldigt tacksam att tonsätta. Jag sköt från höften i diktens experimentella anda. Den är ju ganska striking, alltså den är lite den sticker ut som musikstycke, och den är ju inte, alltså den är inte för alla. Den är som, kanske inte så här jättelätt lyssnad, utan att den river ju också upp. Den är lite ångestframkallande kanske.
Vad skulle du säga att den handlar om man kan säga att den handlar om något?
Den dikten sätter igång i mig känslan av att man typ ångrar sig, så här, man kanske har varit full och så ångrar, alltså det är dagen efter. Alltså det är liksom att man kommer på någonting och nej, alltså man står inte riktigt ut med att vara sig själv just då.
Ja, det som framkallade dikten var ju inte varken samlag eller gallsten eller dragkamp på stadion. Det är faktiskt hjärtekval som fick mig att neja och åa och aja. Så småningom, efter några veckor så där, så började jag lyssna på mig själv på samma sätt som man ofta kan märka att småbarn kan göra när de håller på och grinat en stund. Nej, nej, nej.
Första gången jag kom i kontakt med Sonny Åkesson, det var faktiskt redan på 80-talet. I mitten på 80-talet när jag var ungefär 12 år.
Det här är författaren Jenny Tunedal.
Så fick jag en bok som hette Poesiboken, som var en bok med dikter som var riktad till barn. Jag fick den av min moster, och då minns jag att Sonny Åkessons Sommarräkning fanns med där. Och jag reagerade ganska starkt på Sommarräkning, för att den bröt av så mycket från andra dikter i boken som var mer traditionella och tjusigare. Jag tror att jag var ganska ambivalent till det här, att hon hade liksom bara gjort en lista. Att det var väl ingen ordentlig dikt, men samtidigt tyckte jag att det var väldigt spännande med just den dikten.
Björkar och aspar och rönnar och ekar och tallar och granar och prästkragar och blåklockor och hundlokor och hallonsnår och rödklöver och vitklöver och rödplister och vitplister och gulplister och gulmåra. Ormbunkar och stenrösen och brännässlor och kattungar och kattmammor och fågelskråk och sprayolja och papiljotter och solsnibbar och fläsksvålar och plasthinkar och ljungtuvor och kalvhagen och kohagen och hästhagen och hasp på grinden och dikesrenen och sura bonden.
Sen tycker jag att den här plattheten, en typ av ytlighet som hon har, som gör henne intressant idag. En kombination av ytlighet och tinglighet som är allt annat än ytlig. Hur hon för in så mycket saker och ting, objekt i sina dikter. Det är spännande att hon också visar på ett sätt att skriva politisk dikt som både är ganska direkt och samtidigt avancerad i sin tanke och i sin form. Hon är politisk på många sätt. Hon är ju dels politisk för att hon tar feministisk ställning väldigt tydligt, och det är ett genomgående drag i hennes poesi. Sen är hon också politisk för att hon är språkpolitisk. Hon undersöker språket, och exempelvis då i den här diktsamlingen Pris, där hon gör collagedikter av reklamtexter. Där tar hon ju politisk ställning så tillvida att hon undersöker konsumtionssamhället, kapitalismen skulle man kunna säga, och vad den gör med vårt språk. Och vad den alltså i förlängningen gör med våra självbilder och våra känslor och våra möjligheter att uttrycka oss.
Varje dag lika fräsch.
Varje kvinna vill känna sig ren och fräsch.
Man väcker männens beundran.
Fräsch och säker hela dagen. Med ständigt frisk, fräsch doft.
Män älskar kvinnor som doftar gott.
Varje dag lika fräsch. Fräsch och välvårdad 24 timmar om dygnet.
Och sen en alldeles konkret sak som gjorde att hon kom att skrida över den här imaginära linjen mellan konkret och nyenkelt. Det var ju hennes samarbete med sin dåvarande livskamrat Jarl Hammarberg, en av den konkreta poesins pionjärer. Och de samarbetade ju bland annat genom att skriva såna här växeldikter.
Jag kan inte begripa varför alla talar om manssamhället. Det finns ju bara inte. Vi kvinnor gör precis vad som faller oss in. Kan stå och fixa hur länge som helst i badrummet. Igår kväll höll jag på i 3 timmar.
Ärtig och fräsch.
Vad är det den heter? Det är ur en bok som heter Pris. Och där så har hon ju klippt ut från reklam. Och den är otroligt rolig och extremt feministisk liksom. Den visar ju verkligen tiden och det här med att bli objektifierad som kvinna. Träffsäker och rolig.
Det här är Hjärti Hammarberg, och hon är Sonja och Jarls dotter. dotter. Hon var bara 11 år när Sonja dog. Men hon har minnen från lägenheten på Drottninggatan 83A när Sonja satt och skrev.
Jag skulle kunna känna lukten från köket, korridoren, den här långa korridoren. Det första rummet där jag gick i sömnen när jag var liten. På det där bordet som står precis vid fönstret där. Läskigt. Och rummet längst in, det röda rummet blev det ju sen. Ja. Och tidigt på morgonen framförallt. Så satt hon och skrev.
Hon rökte mycket?
Väldigt mycket. 40 cigg om dagen. Sån här Ritz utan filter. Och jag tar faktiskt kvar hennes askkopp här någonstans. Det var väl det som blev kvar i dödsboet till mig. Jo, ja, men den, det är en sån här minne. Den var alltid full. Och hon rökte i sängen, hon rökte i bilen, hon rökte på tåget, hon rökte på flyget. Så jag brukar tänka det. Jag skulle inte bli förvånad om jag skulle råka få någon lungcancer eller något för så här, passiv rökning. Hon rökte väldigt mycket, gjorde hon.
Men du var ganska liten när hon dog.
Mm.
Ja. Det har varit mycket tid du har varit utan henne i vardagen.
Precis. Så det är väl att det hon skriver som är en väldigt stor del av det jag kommunicerar med henne nu. Det jag minns från när jag var liten, det är ju väldigt starkt. Det är ju just när jag var väldigt ensam, väldigt utsatta situationer, så kände jag att hon var den som verkligen skyddade mig. Det låter lite konstigt, för jag vet att jag hade det svårt och hon mådde dåligt och allt sånt där, men det var hon som fanns där. Om jag berättade om någonting svårt så var det hon som direkt trodde på mig. Hon skyddade mig liksom. Och det stannar kvar i hjärtat. Så är det ju.
På himlen skiner så iskalla tecken. Stensteg på asfalt, dödstung längtan säcken. Den blinde sover nog, kanske hans hund. Vi andra väntar på kärlekens stund. Dag kallar en natt kall.
Jag heter Lina Ekdahl och vi sitter på Konstepidemin i Göteborg och vi ska prata om Sonja Åkesson, som ju ska bli väldigt roligt. När stötte du på Sonja Åkessons dikter första gången?
Det var när jag var väldigt ung och var på ett litet bibliotek en regnig sommardag i Varekil på Orust. Och i en sån här boksnurra så står det en bok med Sonja Åkesson samlade dikter. Och jag hade hört hennes namn, men jag visste inte mycket mer. Men jag tog boken, slog upp och hamnar mitt i dikten Okej. Och sen var det kört, så att säga.
Okej, jag är misslyckad. Okej, jag klarar inte upp det här. Okej, jag har en annan rytm. Okej. Man är väl fel person, okej. Okay. Av fel kön, okej. Okay. I fel roll, okej. Okay. I fel ålder, på fel plats, vid fel tidpunkt, på galen planet. Hängig på morgon, okej. Okay. Dölig vid lunchdags, okej. Okay. Färdig vid middagen, okej.
Okay. Kommer du ihåg vad det var med okej okay, som gjorde att det blev kört på en gång?
Ja, jag tror faktiskt att det var väldigt mycket att jag blev så väldigt glad över att man kunde skriva poesi på det sättet. Och att det var någonting med rytmen i upprepningen, det här med okej, okay, man är väl missanpassad, man har en annan rytm, okej. Okay. Att det var någonting med det här som återkommer, som gav ju dikten en rytm, och jag tyckte det var så himla spännande med melodin i dikten. Och sen var det ju förstås temat i dikten. Att det är okej att vara missanpassad, ha en annan rytm, Men sen är det ju någonting som hela tiden är det fina med Sonny Åkesson. Det är ju att det är så dubbelt som jag upplever det. Att det hela tiden är liksom en balansgång mellan att är det okej? Eller är det det att det faktiskt inte är riktigt okej att ha en annan rytm i dagens samhälle? Och den dubbelheten tycker jag är väldigt spännande. Och det var det jag tyckte då också.
Okej. Men det får bli en annan dag. Okej. Just nu har jag inte lust till någonting alls. Jag är väl missanpassad, misslyckad. Okej. Jag tror jag lika gärna går och hänger mig. Även alldeles eller damernas. Okej, nu sticker jag och dränker mig. I drömmen om att vara en av dem som orkar med och lyckas. Yeah, okej. Jag passar ändå ingenstans. Jag går och knyter mig.
Ja, hon hade en djup begåvning för förtvivlan faktiskt. Och det hänger nog ihop också med att man stannar kvar i sin klass. Att man på ett sätt inte känner sig riktigt accepterad. Men jag tror att det mycket mer handlar om relationer till män och relationer till lycka. Och inte kanske, som inte då har så mycket med framgång som författare att göra. Ja, hon pendlar ju, tror jag, väldigt mycket mellan en medvetenhet om att hon var ovanlig. Jag tror att hon kände att hon var ovanlig, det vill jag ju gärna tro. För det var hon ju, hon var ju en barnbrytare. Och sen det här att jag duger inte och jag mår inte bra, jag är inte okej. Och vissa dikter som man läser är ju verkligen inte enkla. Hon har ju ett hisnande bildspråk och det är ju väldigt mejslat. Och det skulle naturligtvis vara hemskt roligt att veta med vissa dikter hur länge hon har arbetat med dem.
Som författare, arbetar du lugnt? Sitter du hemma och skriver dina dikter? Eller är du ute och rör dig?
Jag skriver nog mest när jag är ute. Särskilt när jag är ute och reser brukar jag skriva. För det går så bra att skriva på tåg till exempel. Eller också gå ut och sätta mig på något kondis. Det gör mig ingenting att det är rörelse runt omkring. Men det är lite skillnad här hemma där alla pratar med mig. Och där jag liksom ansvarar för allting.
Snön blänker. Mandarinerna blänker i sin skål. Blankvinet prunkar i sina sprödglas. Katten snusar sina fiskblanka drömmar. Vaxduken på fritidsbordet blänker. Dockan blänker i sin vagn. Långt borta våld, rov, krossade sjöben. Långt, långt bort. Kattpälsen blänker.
Hon skrev inte egocentrisk poesi. Hon använde sig själv som någon sorts material. Men hennes blick är alltid utåt. Alltså hon tittar sig om. Hon har med världen. Hon pratar om hela världen. Det är en väldigt viktig del av hennes författarskap. Alltså hon ser också väldigt tydligt vilka som har makt och vilka som är maktlösa. Hennes dikter tar alltid parti för de som har mindre makt. Hon beskriver alltid människor som är i ett underläge. Och hon beskriver också vad de är i underläge i förhållande till. Jag tycker det är en mycket politiskt medveten författare.
Sonja Åkesson nöjer sig ännu så länge med att känna på atmosfären, läser jag i lokaltidningen. Ännu så länge.
Det var en gång en mamma som satt i en travers och spakade och läste Kalle Anka. Var dag när hon kom hem från jobbet var det samma vers. Nu får du sluta bolma dina otäcka kommers och sluta gå på knytkalas och snaska ost och vin. Du får istället jobba dubbla skift vid din maskin. Varför ska alltid vi vara så panka? Hördes den lilla dottermunnen klanka.
Ulla Sjöblom sjöng om mamman som satt i traversen från besök på Sandvikens järnverk.
Man känner sig mest jämlik med en rutten sill. Visst är det fint med rösträtt och lika lönsprincip. Men stanken ifrån dubbelomoralens pigga lik. Trägen från 60-talet stammar denna sägen. Trägen från 70-talet.
Det fanns ju ett stycke där som jag tyckte väldigt mycket om i det här när hon åker till Sandviken. När hon pratar med någon där, nu ska vi se vad det är. Och så pratar hon med en ordförande i en stor klubb. Det är en massa saker jag vill fråga, men jag kan inte riktigt formulera det. Äsch, jag kan inte ens fråga på ditt språk. Tur att det finns ett annat språk. Tur det finns ett annat språk. Fårorna i dina kinder. Pysslet med kaffekokan. Den automatiska brödrosten som du vunnit på bingo. Speldjävulen, säger du och myser. Och särskilt sen man blev ensam. Din fru gick bort i maj, precis som min pappa. Och sen så fortsätter de att prata om småbarn och taxar och allt vad det är. Alltså jag tycker den grepp verkligen tag i mig nu. Liksom, det här hur man kan mötas på olika plan med människor. Alltså i det professionella eller det privata. Hur det privata på något sätt kan vara en ingång till det andra och sådär. Jag tyckte det var liksom, jag bara gillar den där jättemycket.
Och sen har jag varit ute på andra saker. Och sådana här industribesöket i Sandviken när jag fick vara en vecka och gå omkring. Och vad var det de kallar det för? Samla atmosfär eller någonting sånt där. Gå omkring och skämmas var väl vad man mest gjorde, för jag tyckte det verkar förfärligt.
Rainer Hartleb träffar Sonja Åkesson i rökrummet på psykiatriska avdelningen på Karolinska 1970.
Skulle alla kunna skriva vem som helst?
Det tror jag. Varför inte? Det är väl så att alla har inte behov av det. Och somliga har ju behov av att uttrycka sig på annat sätt. Va? Men jag tror att det är väldigt många som har behov av det. Till exempel här, man var och en går med sina problem. Att man har behov av att... Det blir lite annorlunda när man ska försöka sätta form på dem, skriva ner dem, än om man bara sitter och pratar. Samtidigt får man ett annat intresse. Det är intresset för formen som kommer till och som gör att... Jag tror att det är en väldigt bra terapi att skriva, liksom, säkert att måla och rita också. För mig har det ju i stort sett varit terapi.
Död? Jag? Vilka påhitt? Jag vet nog av att jag finns till. Så ensam och dörädd, banalt va, som jag är. Om ni också är rädda, så bär ni er inte så fånigt åtminstone. Om ni också är ensamma, så syns det inte på er åtminstone. Inte på samma sätt, så där nedrans tydligt. Jag tänker med en massa trådar. Som på de där sociogrammen. Ni har en massa trådar mellan er. Ni pratar och skrattar och sålar. Ni diskuterar. Exempelvis ensamheter. Ensamhet i storstaden, ensamhet i hissen, ensamhet från födelsen till döden. Kring mig hänger trådarna slaka och snärjande. Vid minsta försök, första bästa steg, trassla in mig, misslyckas, blir en räddare. Livrädd helt enkelt.
Och jag tycker också, nu när jag har läst många dikter igen, så tänker jag att det handlar så otroligt mycket om ensamhet. Och ensamhet på liksom olika sätt. Och hon återkommer till det hela tiden i lite olika varianter. Och när man läser det så får man en känsla av gemenskap faktiskt. När jag läser om ensamhet med Sonja Åkesson. Och det är väldigt, väldigt fint. Och jag tror det har att göra med också att hon hade liksom en väldigt medmänsklighet, upplever jag, i sina dikter. Hon var liksom medmänniska. Hon var med oss i samhället. Hon kunde ju vara oerhört kritisk och väldigt raljerande och liksom allt möjligt. Men hon var ändå med oss och var väldigt medveten om att hon var en del i samhället. Jag vill säga något mer. För att det är så, jag tänker på hennes vilja liksom att vara ute och läsa sina dikter. Och jag tror inte alltid hon tyckte det var så kul. Jag har läst någonstans att hon ibland var jättenervös och så. Och det är ju samma som för mig. Men det finns liksom en längtan att möta människor med sina texter. Och det gjorde hon ju jättemycket. Jag tror att det var hon och Siv Arb som satt en kväll med telefonkatalogen. Och på måfå letade upp lite adresser och skickade sina böcker till dem. Och det tänker jag, vilken poet gör så? Förutom Sonny Åkesson. Så att, ja, jag tyckte bara, det är så fint tycker jag.
Och hon hade ju en väldig ångest hela tiden. Alltså. Som hon slogs med. Men hon hade samtidigt en humor. Hon kunde vara väldigt rolig.
Det här är författaren Birgitta Stenberg.
Kom hon till dig bara när hon var trasig?
Hon var ju alltid trasig. Då när vi sågs i Halmstad när hon var där nere och fick de här sömnkurerna och sådär, då var hon riktigt illa däran. Det är ju ett under att hon kunde vara så klar i sin litteratur. Och att hon hela tiden så hade hon kontroll på det.
Men när hon skrev, var hon disciplinerad eller var det här känsloskrivandet?
Nej, hon var disciplinerad. Hon arbetade mycket med sina texter. Hon förenklade och förenklade. Och det är det som gör att hon är så svår att översätta till andra språk. För ju enklare du skriver det så svårare är det att få fram exakt de här nyanserna i ett annat språk.
Var du imponerad av hennes skrivande då?
Ja, alltid.
Jag har också fått många brev och en del skriver, du kan väl inte vara sjuk, du som kan åka tåg, du som vågar ställa upp i tv och uppträda i radio och så vidare. Jag vågar inte gå ut om dörren. Och då märker jag just den här skillnaden också, hur olika man reagerar. Jag kan inte sitta hemma och inne, jag blir alldeles förstörd. Jag måste ut och åka tåg. Det att jag bor i Halmstad nu och åker väldigt mycket till Stockholm, jag tror att det har just med min nervositet att göra. När jag har varit på ett ställe några dagar så behöver jag åka till ett annat.
Men jag har ju minnen av mamma att hon liksom, pappa gömde hennes tabletter och hon frågade mig, snälla gumman, om du hittar mina tabletter så ska du få pengar och köpa snask och sådär. Så det är sådana minnen jag har. Hon var ju väldigt beroende av. Så det är ju beroendeframkallande. Mantrax och sånt där. Som var starka grejer då, framförallt. Jag minns ju att hon mådde väldigt dåligt. Att hon låg i sängen. Att hon bara drack vichyvatten och drack Nescafé. Liksom. Hon var ju i Halmstad för att kunna vara hos sin läkare och få sin behandling. Det innebar någon sorts sömnbehandling om jag förstår det hela rätt. Vad jag har hört efteråt i alla fall.
Sömnterapi läste jag.
Precis. Alltså att bli väldigt drogad av ganska starka mediciner. Så att mitt minne av henne i Halmstad var väl att hon låg i sängen mest. Eller hade svår ångest och så.
Jag tänkte på det, att det finns ju dikter som inte alls har den där dubbelheten som jag har tjatat om. Utan som är ganska raka på något sätt. Mm. Och det tycker jag också är lite spännande, att plötsligt så kommer in en sån dikt som är liksom helt öppen och alldeles naken, eller vad man ska säga, eller rak, klar. Jag tänkte på till exempel, den är från Hästens öga.
Det är den sista.
Ja, precis. Mm. Och där finns en dikt som är så här, som då heter Ensam. Jag sprang ut och ropade och skrek att jag inte tålde se det. Jag tålde inte känna det. Men det var inget att göra åt. Jag var redan smittad. Jag sprang runt och ropade och skrek att jag inte tålde känna det. Att jag var redan smittad. Alla flydde förskräckta. Människorna och djuren knölade sig in i sina hål. Jag var fullständigt ensam. Jag sprang runt och ropade och skrek att jag inte tålde känna det, att jag var redan smittad, att jag var fullständigt ensam, att jag inte tålde känna det.
Och sen är det det att hon är så generös med sin egen förtvivlan och sorg. Hon koketterar absolut inte där, utan där hon är så himmelens ärlig, så att det blir en sån där ett ljus igen när man läser. Man kan bli väldigt förtvivlad för hennes skull. Det blir jag när jag ska läsa vissa dikter. Jag tänker, men åh, vad svårt du har haft och sådär. Men samtidigt så vet man ju denna tåga. Hon går ut ur det ändå och tänder sin fimp och sätter sig på Förstebron och tittar mot havet eller mot Syrenbergsån eller mot någon kille på cykel. Hon klarar sig så när man känner det. Det är både livskunskap och mod i dikterna, tycker jag.
Nu kastar jag loss. Nu ger jag mig iväg. Nu ger jag fadrulla ner. Ni alla står på stranden viftar. Nu seglar jag iväg över drömmarnas hav. Nu. Jag kapsejsar visst. Jag går över bord. Och skynda till undsättning. Hjälp. Ni alla står på stranden viftar. Hjälp! Hjälp!
Den sista diktsamlingen Hästens öga kom ut samma år som hon dog 1977. Hon var 51 år gammal. Men Sonjas dikter finns kvar och de ger tröst och trots. För väninnorna, för mig, för alla andra. Och vi går tillbaka till vårvintern 77 på Sabbatsbergs sjukhus.
Visst skrev hon då, hon skrev mycket, hon berättade ju då att hon hade en viss ångest på eftermiddagarna så där, och då ofta så tog hon väl fram pennan. Jag kan väl kanske inte säga att hon alltid gjorde det, men hon hade ju penna och papper och hon berättade just om den här ångesten, och då jag måste skriva och då så där. Och det var väl naturligtvis svårt för henne, för att samtidigt som hon då ville tro att det skulle gå bra, så är ju prognoserna för levercancer väldigt, väldigt dåliga. Och hon som hade velat dö ganska ofta, det är klart att nu ville hon ju då inte dö. Vi satt ju och planerade en turné då med Dödspatrullen. Och det var också ganska humoristiskt. Vi gjorde det mycket allvarligt och tittade på varann och blinka. Hon hade ju varit ute lite grann. Det var en både dansare och en präst, och sen var det en läkare som var ute och talade om döden i skolor. Otroligt populärt. Det var Karin Sylvan och Karin Thulin som dansade döden. Och Sonja var då talade om döden. Och det var alltså innan hon blev sjuk som hon var involverad i det här. Och vi satt faktiskt i en soffa där och hon bolmade och rökte och sa att ja, det blir nog bra det här. Så det här är jättekul att jobba med döden. Och det var hela tiden med den här lilla lyktan i ögat. Och det var fint. Det känns väldigt bra att minnas det.
Det jag tar med mig är väl framförallt att hon var en väldigt empatisk person, vad jag förstått. Och att hon var högkänslig. Jag tar med mig att hon var en människa som kämpade mot orättvisor. Och det kommer fram med hennes dikter väldigt mycket. Och det gör mig så stolt. Så jag beundrar verkligen min mamma, även om hon inte finns här. Så jag beundrar henne otroligt mycket. Och just nu när det är så mycket orättvisor och allting går åt fel håll enligt mig. Subjektivt såklart. Men, och i världen och så mycket krig och elände. Så känner jag en styrka i att jag har henne som min mamma. Faktiskt väldigt mycket. Så det är väl framförallt det. Mm.
Jag tror det är det här också. Att hon har en väldig mänsklighet och att man på något sätt, jag faktiskt känner sig mindre ensam av att läsa henne. Ja. Och att det är underbart att få skratta samtidigt som det liksom bränner till att vi behöver det.
Sist i Katarina Wikars program hörde vi poeten Lina Ekdahl. Medverkade gjorde också Hjärti Hammarberg och Frida Hyvnen. Vi hörde Annika Norlin sjunga Okej och Karin Renberg framföra Natt kallare, dag kallare. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.